Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Välfärdsentreprenören Jan Emanuel toppar det nya partiet Folklistan inför EU-valet.
Och det var faktiskt inte ens mitt initiativ till att starta det här, och det var inte min idé, utan det var en helt annan person.
Under måndagen medverkade Emanuel och Sara Skyttedal i debattören Henrik Jönssons YouTube-kanal och berättade om planerna.
När man sitter där och är lite gubbig och man kommer fram till att alla det politiska jobbet har gjort så vansinnigt dåligt.
Vad är Folklistan för parti? Och vem är Jan Emanuel? Expressens politikkommentator Viktor Bartkron går igenom vad vi vet om partiets kärnfrågor.
Det är nog inte tanterna på PRO som kommer att gå och rösta på Jan Emanuel i det här valet.
Och reporter Robert Börjesson berättar om hans besök hos Emanuel på Gran Canaria.
När vi gick på strandpromenaden så gick han och skrattade och mös över att det var liksom, restaurangerna hade bilder på menyn.
Jag heter Sally Sjöberg. Jag har med mig Expressens politikkommentator Viktor Bartkron. Hej Viktor.
Hallå.
Förra gången du och jag snackade om Folklistan så visste vi inte så mycket om partiet. Nu har det klarnat lite i alla fall. Och Jan Emanuel, han har anslutit och är högst på listan inför EU-valet. Vad verkar Folklistan vara för sorts parti?
Ja, han har väl egentligen inte anslutit, utan det har väl visat sig att det är Jan Emanuels parti det här. Utan det är snarare Sara Skyttedal som har rekryterats till Jan Emanuels planer. Enligt dem själva så är det ju inte ett parti överhuvudtaget, utan en valsamverkan mellan olika kandidater som kan ha nästan vilken ideologi som helst. Men som ändå förenas i att de tycker ungefär som Jan Emanuel då om EU, framförallt i det här läget.
Ja, precis. De har ju pratat lite båda två om att de vill lossa på EUs makt över Sverige. Det här sa Emanuel senast i morse när de båda gästade SVTs morgonstudion.
Och vi är bäst i klassen på att ge pengar och göra precis som man ska. Medan de andra, de skrattar lite åt oss, tar våra pengar, vi ger bort våran makt. Och vi säger istället så här, Sverige först.
Är det här ett EU-kritiskt parti?
Ja, det får man väl säga med dagens mått i alla fall. Alltså, deras linje ligger väl någonstans mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, eller kanske närmare Sverigedemokraterna egentligen, kan man säga. Sverige ska omförhandla sitt medlemskap, få en bättre deal, och går inte det, då kanske vi måste lämna. Det låter ju nästan precis som Sverigedemokraterna pratar om EU nu.
De har också pratat om asylrätten. Vad är det de vill förändra där?
Ja, det vill de också göra som Sverigedemokraterna. De vill skrota asylrätten i sin nuvarande form, att man ska alltså inte kunna resa till ett land och ansöka om asyl som man kan idag. Man menar att det lockar människor att göra de här resorna, utan istället så ska asyl erbjudas i närområdet och inte i något land långt borta, till exempel Sverige då. Undantaget att det skulle varit konflikt i Norge. Det är ungefär så, och det är ju ingen ny idé i svensk politik heller, utan det har ju varit Sverigedemokraternas hållning under mycket lång tid.
Lanseringen blev ju lite ovanlig, får man säga. Istället för en presskonferens, som det kanske normalt går till på, så dök Sara Skyttedal och Jan Emanuel upp i debattören Henrik Jönssons YouTube-kanal. Varför gjorde de så, tror du?
Ja, men dels som någon slags markering om att man är minsann anti-etablissemang och man spelar inte enligt vanliga regler. Men sen är det klart att valet av just Henrik Jönssons talkshow signalerar ju var man tror sig i första hand kunna hitta sina väljare. Henrik Jönsson är väldigt stor bland tittare som står lite till höger, eller mycket till höger, och kanske då också bland yngre som är mycket på YouTube. Så det är ju såklart ingen slump ur det perspektivet, men man ville visa att vi är minsann alternativa, inget vanligt tråkigt parti som ställer oss bakom ett podium och pratar med artiga reportrar på TT eller något sånt.
Ja, efter att de hade gästat så lämnade de i en helikopter. De svarade inte på journalisternas frågor. Och samtidigt så lanserar de en hemsida där det fanns lite stavfel och sådär. Vad gör du för analys av deras sätt att lansera, gå ut på det här sättet?
Ja, men det är lite flygande cirkus, det är klart. Men de säger också själva, det är inte ett parti i vanlig mening, och det stämmer ju. Det här är ett personprojekt runt Jan Emanuel i första hand och i andra hand Sara Skyttedal. Samtidigt, det är två erfarna politiker. Jan Emanuel har ju suttit i riksdagen för Socialdemokraterna ett antal år. Sara Skyttedal har gjort det mesta för Kristdemokraterna, inklusive då, ursäkta, Europaparlamentet. Så det är klart att så länge de vill hålla ihop det här så kan de nog hålla ihop det. Sen så kan vi inte betrakta det som ett seriöst parti i meningen att de skulle ha en massa stödfunktioner och en basorganisation, gräsrötter som delar ut flygblad och sånt där har man ju absolut inte på plats och då blir det väl en del tokigheter längs vägen. Delvis oavsiktligt men också avsiktligt för att man helt enkelt tycker att det är bra att sticka ut och vara lite spektakulär. Uppenbarligen fungerar det. De turnerar ju i var och varannan mediekanal och fått en enormt utrymme till och med i public service, vilket man kan tycka är lite märkligt egentligen.
Och precis som du sa, det här är ett slags personprojekt kring Jan Emanuel. Och vi ska prata mer om det alldeles strax, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Det föds allt färre barn i Sverige. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Barnafödandet har i förhållande till befolkningen aldrig varit så lågt. Och när SCB summerar 2023 visar det sig att antalet nyfödda var det lägsta på 20 år. Och att antalet födda barn per kvinna var det lägsta som någonsin uppmätts. Och trenden verkar hålla i sig även i år. Antalet nyfödda barn i januari var det lägsta en januari månad sedan 2002. USA:s president Joe Biden fortsätter att växla upp sin kritik mot Israel.
So I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous.
Efter förra veckans israeliska attack som dödade 7 hjälparbetare har USA:s president blivit allt hårdare i tonen. Biden vill nu se en vapenvila i 6-8 veckor där all form av hjälp från omvärlden släpps in.
So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire.
Presidenten säger att han pratat med Saudiarabien, Jordanien och Egypten som är beredda att snabbt släppa in mer hjälp. Unga finländare är bäst i Norden på att använda kondom, enligt en ny rapport från RFSU. 68% av 16-20-åringarna har använt kondom det senaste året. Kondomanvändningen ökar i hela Norden. I Sverige, Danmark och Finland har 40% använt kondom någon gång under det senaste året.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Jag pratar med Viktor Bartkron om Folklistan och Jan Emanuel. Och som du sa, det här är ju ett slags personprojekt kring Jan Emanuel. Sara Skyttedal har vi läst de senaste veckorna när hon lämnade KD och sådär. Honom har vi inte kanske läst om lika mycket. För de som inte har koll, vem är Jan Emanuel?
Ja, det är ju en lång historia. Det har ju varit en offentlig karaktär i Sverige i ganska många år nu.
2001 vann han Robinson, bara en sån sak.
Ja, men precis. Det största man kunde göra på den tiden. Det är svårt att, nästan tror jag för yngre lyssnare och tittare idag att ta in hur stort Expedition Robinson faktiskt var på den tiden när folk satt och tittade på tv och inte hade så mycket på internet att göra. Han var enorm. Det var alla som vann Robinson. Han blev också riksdagsledamot för Socialdemokraterna och har efter det varit kommunpolitiker i Norrtälje i många herrans år. Framförallt på senare år mest känd för att vara väldigt rik efter att han gjorde ett rejält klipp inom välfärdsföretagande. Han hade hem för ungdomar med problem som han sålde till riskkapital, tror jag det var, för åtskilliga hundratals miljoner. Och det här har han ju gärna pratat om och visat upp. Och många trodde väl att det gjorde honom omöjlig som politiker, men i Socialdemokraterna kanske. Men här har han uppenbarligen hittat ett utlopp för sina åsikter trots den lite kontroversiella aura som han dras med.
Vilka väljare kan han locka då?
Jag tror att den allmänna analysen av vilka som tilltalas, det är nog inte traditionellt socialdemokratiska väljare. Det är nog inte tanterna på PRO som kommer att gå och rösta på Jan Emanuel i det här valet, utan det är väl snarare då, föreställer man sig, yngre män som idag står politiskt till höger, om de får beskriva sig själva som i, kanske i första hand röstar Sverigedemokraterna, men även Moderaterna i viss mån KD, som tilltalas av hans rättframhet, hans betoning av hårda tag mot det förfallna samhället och hans, kanske också hans stil, den här ta inga fångar, var stor och stark och tuff och rik. Så det är klart att där gräver man nog i första hand. Sen skulle de inte själva vilja beskriva det på det sättet. Han beskriver sig gärna, Jan Emanuel, som en klassisk socialdemokrat som tycker att partiet var bättre förr. Och partiet Folklistan, eller förlåt, Valsamverkan Folklistan, säger sig ju rikta sig till i stort sett hela det politiska fältet och har tagit in kandidater med bakgrund i även andra partier.
Och Valsamverkan Folklistan då, vad tror du om framtiden?
Allt är verkligen möjligt och omöjligt. Det är klart att stalltipset måste vara att det här kommer att bli svårt. Och det främsta skälet till det är att nischen som man försöker göra anspråk på redan finns. Alltså Jan Emanuel beskriver ju, när han beskriver sitt politiska credo, så är det ju folkhemmet var bättre förr, ordning och reda, hårda tag mot buset, skrota asylrätten och mindre makt i EU. Ja, detta finns redan. Detta är exakt Sverigedemokraternas pitch, och de har funnits ganska länge och har en femtedel av väljarna bakom sig. Alltså att bryta in i det och bli mer anti-etablissemang än anti-etablissemangspartiet och tilltala samma publik. Det borde vara svårt, men om inte folk är trötta på Sverigedemokraterna då, trots att de bara har suttit vid makten i något år. Men om det lyckas så är det på Sverigedemokraternas bekostnad till hög grad, tror jag. Och det skulle ju sig vara intressant att se vad det skulle få för konsekvenser. Så mest nervösa borde man nog faktiskt vara där, om man nu har anledning att vara det överhuvudtaget.
Tack, Viktor Bartkron.
Tack.
Och det ska strax handla mer om Jan Emanuel. Expressens reporter Robert Börjesson och fotograf Olle Sporong flög för några veckor sedan ner till Jan Emanuel i Gran Canaria. Emanuel berättade för Börjesson om valet att byta ut Marbella och skrota vad han kallar för sin Saddam-stil.
Och jag har jagat den där sinnesron i olika former av lyxlägenheter runt om i världen och lyxkåkar och lyxjåtar. Och så hittade jag den i 60 kvadrat på Gran Canaria.
Vad det här handlar om hör du alldeles strax. Men först blir det fler nyheter. Sexologen Kalle Norvald hoppar av det populära programmet Gift vid första ögonkastet. Experten har matchat par i SVT-succén i 5 år, men ska inte vara med i nästa säsong som spelas in i sommar. Norvald säger att han behöver vara lite ledig och tillbringa tid med familjen, sin make Erik och deras 10-åriga son. I måndags hade den 10:e säsongen av Gift vid första ögonkastet premiär.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hallå kamrat, välkommen in.
Expressens reporter Robert Börjesson finns i poddstudion. Hej Robert.
Hej.
Du besökte Jan Emanuel i hans lägenhet på Gran Canaria för några veckor sedan. Berätta, hur var det besöket?
Ja, men det var roligt, för jag har träffat honom förut och nu pratar han om att han har lämnat sin Saddam-stil. Den här att han inreder sina lägenheter som en galen diktator. Att är något dyrt och köper han det. Det dyraste ska han ha. Sådär. Och nu har han liksom hittat hem på sig då i en liten lägenhet. 70-talsinredd, ganska modest jämfört med vad han haft tidigare. Eller väldigt modest.
För han har bott på Marbella innan, i Marbella.
Exakt, och haft sådär 300 kvadratmeter lägenheter med egen hiss, riktiga sådana här skrytbyggen. Och han påstår då att han liksom mådde lite dåligt av det där. Han kände sig aldrig hemma och så gick han på restaurang och så träffade han andra Marbella-kompisar där och så åt de hummer. Och han tyckte liksom inte att det smakade gott, han ville bara äta kebab egentligen och hänga med andra människor.
Och hur, nu då, i Gran Canaria, hur landade han mer där då?
Ja, men dels har han ju lite historia där, liksom, för han har jobbat som inkastare när han var ung. Och sen så tror jag att han har ju en väldigt enkel uppväxt och kommer från enkla förhållanden. Och han påstår ju att han trivs bättre då med de här charterturisterna som kommer till Playa Inglés. Och att han känner sig mer hemma. Och när vi gick på strandpromenaden så gick han och skrattade och mös över att det var liksom, restaurangerna hade bilder på menyn. Och att ölen var billig, liksom, att han inte behövde betala 170 spänn som man kanske gjorde på Stureplan i Stockholm.
att ha alla de här liksom lite jobbiga grejerna servade, jag tror att det förstör en del. Och ja, nu har jag vänt om och gör det själv istället och tycker att det är jättetrevligt. Det är kul att diska, ska ni veta.
Och du var inne på det där med Saddam-stil. Vad har han gått över till för stil nu då?
Ja, men nu är det en otroligt brun lägenhet. Och ja, den är liksom så här helt originalinredning från 1971. Superfin lägenhet, men murrig skulle man väl säga om något, men fin. Men den ligger ju liksom med havsutsikt och den ligger ju alldeles liksom vid Mas Paloma sanddyner. Det är ingen enkel lägenhet, den är ju jättedyr också såklart.
Vad gjorde ni då när du var där?
Ja, men vi gick till hans favoritkrog och favoritcafé och liksom gick och promenerade lite. Och sen så pratade han en massa politik som vanligt. Och sen så åkte han iväg med sin sportbil och så tog vi bilder. Och,
för sportbilarna har han behållit?
Ja, och det är en jättebra fråga. Och ja, det finns ju en diskrepans där lite i att han... Och jag tog honom på det också, eller frågade honom om det. Och då... Han medger ju att det är någon slags statussymbol och så har han väl lite som någon slags snuttefiltar att han alltid älskar bilar. Mm. Och att det förklarar varför han köper så många. Och när han var liten så hade han och hans mamma hade en affisch på väggen med massa jättedyra sportbilar. Så brukar de skoja att Jan Emanuel, när du förlorar ska jag köpa den här Porschen till dig. Eller mamma, när du förlorar ska du få den här Ferrarin, i vetskapen om att det var lite som att de skulle få flyga till månen liksom. Och nu har han ju råd med dem där, så att då har det väl slutat med att han köper för många. Liksom. Och bara några dagar efter vi såg så gav han ju liksom bort den där bilen som vi åkte omkring i.
Jaha.
Till sin dotter.
Ni åkte i någon röd Porsche, va?
Var det en röd Audi eller BMW eller något sånt där?
Jag kan inte bilar.
Nej, men inte jag heller, så att någon kommer väl höra av sig här nu.
Ja, exakt. Men du sa att ni pratar mycket politik. Det var det jag tänkte fråga, för det här var ju några veckor innan vi visste att han toppar folklistan. Vad pratade han för politik när du besökte honom?
Han pratar ju alltid politik och har väldigt starka åsikter och liksom har ju varit väldigt kritisk mot Socialdemokraterna och liksom haft en bild av hur han tycker att Sverige ska vara och liksom drömt sig tillbaka till den här betongsossetiden och Göran Perssons tid som statsminister. Så att han är ju väldigt politisk och har åsikter om det mesta skulle jag säga. Så att sen är väl kanske Viktor Bartkron bättre på att beskriva liksom vart man placerar honom politiskt och sådär. Men om något så märker man ju att han bryr sig om politik. Så att det känns genuint, just det där intresset liksom.
Mm. Och efter besöket då, hur skulle du beskriva Jan Emanuel? Vad fick du för intryck?
Oj, vilken svår fråga. Jag köper det att han har landat i Playa Inglés, så att det där kanske är bättre för honom. Men... det är otroligt svårt att sätta, liksom bara placera honom i en låda och så här är Jan Emanuel. För det är ju som du säger med de här med sportbilarna.
Ja, precis.
Och han har ju inte en eller två eller tre hem. Han har väl liksom ännu fler hem.
Så och guldkedjan har han också kvar.
Guldkedjan och Rolex-klockan. Och även om han kan skoja om varför han har dem och hur värdelöst det är att ha en Rolex-klocka. Så för att den visar ju faktiskt bara tiden som andra klockor. Och kan skoja om det så har han ju ändå klockan. Så att, svår att placera i ett fack. Mm. Men spännande att följa.
Tack snälla Robert.
Tack själv.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.